Ja, välkomna till radiopodden Radio Galen som man kan lyssna på RSM och Riksförbundet för social och mental hälsas hemsida. Idag ska Jonas Bredford, hej Jonas.
Tjena Jimmy.
Och jag själv, Jimmy Trevet, leda programmet. Där vi kommer att intervjua Christian Dahlström som bland annat har skrivit Kalla mig galen. Jag älskar den här boken, säger jag en om den här boken på bokens framsida. Den fick en artikel, ganska stor artikel i DN när den kom då. Berättelser från Psyksverige. Han har också en egen radiopodd men har också egen erfarenhet naturligtvis av psykisk ohälsa som vi anser här på Radio Galen att alla människor har i olika stora omfattningar av depression och panikångest och så. Och han håller också föredrag och som sagt egen radiopodd. Så att vi får höra lite grann vem Christian är. Hej på dig Christian.
Hallå, hallå Jimmy.
Vi är goda vänner, det kan väl lyssnarna få veta. Jag brukar träffas i Stockholm och äta goda pastarätter, eller hur?
Ja, det är bland de trevligare luncherna jag har, kan jag säga.
Ja, vad trevligt. Du skriver böcker och du producerar radiopodd och håller föredrag och har ett eget företag kring detta. Hur kom det sig att du gav dig in på en egen bransch i detta?
Ja, det är en lång historia egentligen. Jag har ju egen erfarenhet av psykisk sjukdom som du nämnde tidigare i form av depression och ångest. Och jag är civilekonom i grunden så jag pluggade ekonomisk-högskolan och så. Arbetade på Handelsbanken men trivdes inte med det för att jag slog upp mig därifrån och startade eget som frilansskribent och copywriter. Jobbar liksom i början mest med copy, alltså reklamtexter och sådär. Men med tiden har jag väl gått över till att göra mer och mer av mina egna grejer. Så att, som du säger så har jag en podcast som heter Sinnessjukt. Jag skriver böcker om psykiatrin och jag föreläser då och då, inte så ofta nu då, PGA, coronapandemi.
Ja, ja. När du föreläser så har jag lyssnat på dig. Där pratar du om dina egna erfarenheter av panikångest, depression och så. Har du återhämtat dig väl från detta idag?
Absolut. Nej, men jag paniksyndrom fick jag 2007 och hade väl det i ungefär 3 år. Jag gick i KBT och det blev lite bättre med tiden och sådär. Men det tog ett tag innan det blev helt bra. Och samtidigt som jag fick paniksyndrom då, så fick jag depression med tiden som jag hade i kanske nästan 5 år. Och så även där liksom lite olika intensivt under de åren såklart. Men till slut så när jag hade gått i KBT och i flera omgångar och sen började ta antidepressiv medicin och sådär så gav depressionen med sig och sen dess runt 2012 så har jag varit frisk med undantag för en kortare period.
Ja, lite spännande. Jag släpper naturligtvis in min kollega Jonas Bredford också om det här.
Mm. Jag skulle vilja fråga dig Christian, det är ju så att du är väldigt kritisk mot att den psykiatrin har så lite pengar jämfört med den somatiska vården trots att vi har nästan hälften av alla sjukskrivningar är psykiskt relaterade. Men du är också ute och föreläser för olika myndigheter och så här, till exempel Försäkringskassan och andra. Upplever du att du kan implementera en större förståelse hos dem? Det är kanske svårt för dig att bedöma, men känner du att du har en ärlig respons så att folk verkligen lyssnar på dig? Och så?
Precis som du säger, det är jättesvårt att veta eftersom det här är såna enorma myndigheter med så mycket folk som jobbar där. Så även om jag är föreläser någon dag och liksom berättar om min historia och kanske får övervägande bra kritik och de verkar var med på noterna när man sitter och käkar lunch tillsammans och pratar om de här grejerna så tycker jag att det känns svårt att uttala sig om liksom de här myndigheterna i stort. Jag tror väl att samhället i stort har fått en större förståelse, en större kunskap om psykisk sjukdom de senaste åren. Och det är klart att det här är ju liksom vanliga människor som jobbar på de här myndigheterna som är om sig och kring sig och säkert plockar upp rätt mycket de med och sen har de väl kanske lite mer vidareutbildning än gemene man, men jag tror väl att det fortfarande finns en hel del okunskap inom till exempel Försäkringskassan. Jag menar, det finns ju, även om man är i psykiatrin, så stöter man ibland på liksom folk som inte verkar riktigt vara med i matchen, och då vore det kanske alltså konstigt om det inte fanns inom eller Försäkringskassan och socialen och så vidare. Och man, menar, man har ju en hel del historier, anekdotiskt visserligen, men från folk som liksom inte tycker att deras handläggare på Försäkringskassan har någon vidare insyn. Och det är möjligt att det också styrs rätt mycket politiskt, alltså när de får minskade anslag och sådär och blir liksom mer eller mindre tvungna att avslå flera ansökningar, så kanske man har en tendens att inte vilja förstå heller, om ni förstår vad
jag
menar.
Men jag ställer en annan fråga då, om man säger lite mer allmänt. Tror du att vi som arbetar, det här är en attitydradio, det är Radio Galen som sänder här, kan vi påverka attityderna, eller är de likadana som för 20 år sedan kring psykisk ohälsa? Och med din radiopodd Sinnessjukt och så, vad tror du?
Jag tror att man kan göra jättestor skillnad. Det är helt övertygad om. Annars hade jag inte vikt mitt liv åt det här, Jimmy. Men det är klart att jag, precis som jag gissar att du också ibland känner dig lite nedslagen när man upptäcker fördomar och okunskap i största allmänhet. Det blir ju också kanske lätt att man liksom har någon slags filterbubbla där man umgås med människor som har stor förståelse, och sen så ibland så liksom får man sig en reality check där man upptäcker att på vissa ställen så finns det inte alls någon förståelse för de här sakerna. Men jag tror nog ändå att man kan säga att förståelsen har blivit betydligt större. Jag tycker liksom att man även i hela i olika tv-program och tidningar och sådär. Och inte bara för att man själv har en liksom tendens att vilja läsa om sånt här. Men jag tycker att man allt oftare ser att det pratas om sånt här. Och att det görs också på ett lite mer initierat sätt. Så jag tänker till exempel på olika dramaserier som Homeland och sådär.
Ja, ja.
Där man ser att man märker liksom att det är inte en stereotyp bild, utan den är lite mer raffinerad och genomtänkt och liksom kunnig än man har sett tidigare i liksom kanske Gökboet och
gammal film om mentalsjukhusens tid. Jag tänker också på sociala medier, och pratar väl människor och ungdomar kanske framförallt mer om hur man mår och så kanske.
Ja.
Och det är absolut också en utveckling som är positiv.
Men det är väl... Det är lätt hänt att man tror att man trampar vatten, men man får se det på längre sikt. Om man tittar 5-10 år tillbaka så märker man att det har gjort skillnad. Och jag har precis fått tillgång till den psykiatrilitteratur som vanliga allmänläkare har i sin utbildning. Och om jag jämför med den med hur den litteraturen såg ut för några decennier sedan, så är det en gigantisk skillnad. Det är mycket, mycket mer brukarperspektiv och så.
Absolut,
så.
Nej, men det upptäcker jag också ganska mycket. Just nu sitter jag och håller på också med ett projekt. Jag gör jättemycket research på liksom, psykiatrin i Sverige de senaste typ 200 åren. Och alltså, det är ju en enorm skillnad i hur man talar om psykisk sjukdom. Alltså, det fanns liksom, även de mer progressiva krafterna i liksom, 1800-talets psykiatri i Sverige. Så de pratade ju om psykisk sjuka som liksom, idioter och sinneslöa och i allmänhet väldigt nedlåtande ordalag. Och sen kan man ju för sig förstå att de hade inte så mycket kunskap som vi har idag. Men även liksom långt in på 1900-talet så kunde man se, jag har nyligen läst om liksom, steriliseringarna, Vipeholmsanstalten och lobotomierna och sånt där. Och det är ganska beklämmande språkbruk och hur man har behandlat folk som nästan liksom rättslösa när man har haft olika former av psykiska sjukdomar eller utvecklingsstörningar och sånt där. Så att, jag menar, det är klart att det finns kvar avarter i psykiatrin idag, men jag menar, det är väldigt stor skillnad på bara ett par decenniers sikt, som du sa.
Det kan man göra. Och nu ska vi sticka in med lite musik här. Och jag brukar säga att, du vet Christian, att lyssna på ung konst eller titta på ung konst, ung litteratur, ung teater, ung film. Det är fint. Men ung musik, vågar inte vuxenvärlden inte alltid ta sig till, för det är ju tonåringar som lyssnar på den. Men för att spegla framtiden samtidigt och förstå sig själv, så kanske man ska följa med. Det, nu finns det en duktig artist som heter Isaac Danielsson. Han är lite känd i Sverige, börjar slå igenom i USA i olika branscher där och så i tv-serier och annat. Så vi spelar Always av Isaac Danielsson. You put your hands under my jacket. The cold is hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say it's a light in the darkest moment? And this is the moment when I can be brave. You say you want to call a taxi, but I don't wanna go and meet up all your friends. So then you say, we'll get another pack and some coffee. I hope it doesn't ruin our first kiss. And for every song, there's a song we're not singing. For every step, there's a step we're not taking. So let me know if there's something I'm missing. 'Cause this is all I need. So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. We will be always. Sofa, you fall asleep watching an episode of Friends. Will we end up just like Ross and Rachel? I'm so sorry for the spoiler, but that's the end. And for every song, there's a song we're not singing. For every step, there's a step we're not taking. So let me know if there's something I'm missing. 'Cause this is all I need. So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. We will be always, 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 always. Say it will be you and me till the old days. For the highs and lows. Nu har vi lyssnat på låten Always med Isaac Danielsson och du är med på det. Du skriver i Kalla mig galen att Sverige har man pratat om att här är mer självmord och psykisk ohälsa stort och så. Men du bekräftar sanningen där att vi ligger någonstans i genomsnitt i Europa.
Ja, precis. Genomsnitt i Europa och ungefärligt genomsnitt även i världen. Så att vi är inte mer självmordsbenägda än andra länder. Det är en myt som härstammar från 60-talet och Eisenhower som i något tal pratade om ett land i Norden med syndiga självmordsbenägna människor och syftade på på Sverige då, men
ja, ja.
Men det stämmer alltså inte.
Nej. Nu har du tittat, du som är, du är lite yngre, du är inte ung så, men du är lite relativt ung ändå, kanske med lite över 30, men pratar ungdomar mer om det, och kan man, tror du att det ökar den psykiska ohälsan bland yngre, och har du någon teori om det som du kan tänka dig kring?
Alltså, så vitt jag kan förstå saken så finns det ingenting som tyder på att psykisk ohälsa rent generellt ökar bland
Nej.
yngre. Det finns vissa tecken på att bland tjejer i typ 14-15 års åldern så anger man att det är lite liksom sämre ställt än det varit tidigare år. Men ser man till självmordsstatistiken så är den ganska stabil, har varit det de senaste 20-30 åren. Eftersom till och med att det är en pytteliten minskning om man ser sedan 1980, även om det har gått upp något bara de senaste åren. Så att jag är lite...
min teori är lite grann att unga människor ligger lite före, alltså människor upp till 30-35 från tonåringar pratar om det här och berättar att de ibland mår dåligt, därför kan siffrorna bli lite högre ibland.
Ja, men det, jag är precis med det där. Jag tror att det som har skett är att, alltså det man vet är att det är ju en explosion av antalet unga som får diagnoser.
Ja.
Och det, men det behöver inte betyda att folk mår sämre, vilket man kan se i de här folkhälsoundersökningarna. Utan alltså, jag kan till och med tycka att man skulle kunna se det som ett positivt tecken att givet då att man antar att unga har mått ungefär så här dåligt hela tiden, så är det väl utmärkt att det är fler som får hjälp och som förhoppningsvis får hjälp. Jag får i alla fall en diagnos, så vet man inte hur mycket hjälp de får efter det. Men om man inte söker, om man inte får någon diagnos, så kommer man ju absolut inte få hjälp.
Så kan jag också känna, och man ska liksom inte negligera att man kan må riktigt dåligt, men det är bra att vanliga ungdomar säger att livet inte är perfekt. Men nu släpper in Jonas Bredford här.
Jag tänkte, när vi ändå pratar om barn, så kanske jag kan få fråga dig en sak. Det kanske inte är helt lätt att ge ett svar på, men det skulle vara intressant att få din synvinkel i alla fall. För det är nämligen så att många av våra medlemmar, de blir av med sina barn. Socialen konfiskerar dem. Och som jag förstod det, så var på grund av att din mamma led av schizofreni, så blev du och din syster tidigt placerad på fosterhem. Har du någon uppfattning om det? Kan man säga något generellt om det är bra eller dåligt att frånta de biologiska föräldrarna vårdnaden på grund av psykisk ohälsa? Eller ska man sträva efter att de får behålla dem? Eller?
Jag tror att mitt exempel är ganska dåligt. Eller vad man ska säga. Alltså, i mitt fall så var det ett ganska liksom, klockrent att jag skulle bli omhändertagen. Och det är väldigt glad att jag blev också. Därför att min mamma, hon var ju liksom svårt psykotisk när jag var, alltså när jag föddes. Alltså hon bytte inte mina blöjor, hon lät mig äta cigarettfimpar, och liksom, det var ju verkligen fara för mitt liv.
Oj då.
Och jag tycker att i mitt fall så har ju liksom socialen varit väldigt respektfulla och varit väldigt måna om att hon skulle ha kontakt med mig, att de följde med henne hem till mig typ varje månad och hälsade på när vi pratade mycket på telefon och sådär. Så det var inte alls så att liksom de, alltså någon slags alltså att staten tar barnet ifrån, alltså hon upplevde det helt säkert så, men min uppfattning var att de snarare var väldigt måna om att se till att liksom hon och jag fick så bra kontakt som möjligt, men det var liksom inte ett realistiskt alternativ att låta mig bo hos henne därför att hon var så svårt sjuk. Så att jag har liksom inga illusioner om att det i mitt fall var någon slags övergrepp för att jag blev omhändertagen. Men jag tycker att det är lite oroväckande när man hör om till exempel NPF-barn och sånt där, alltså ADHD-autism-barn och sånt i dagens samhälle, där föräldrarna blir av med sina barn på ganska lösa boliner. Och det gör mig jävligt oroad och upprörd när man läser om sådana fall där liksom, alltså väldigt kompetenta föräldrar, men som kanske har liksom, ja, men har det tufft och som får kämpa jävligt mycket, inte minst med myndigheter och sånt där, därför att man inte får något bra stöd, och sen så tas barnen ifrån dem därför att situationen inte funkar då. Det här är en typ av historia som jag har hört. Jag vet inte exakt hur vanligt det är, men jag har hört den tillräckligt ofta för att tycka att det är ganska oroväckande. Och det är ju, tycker jag, alltså, det känns ju direkt skadligt att liksom att ta barn ifrån sina föräldrar. Det ska ju verkligen vara en sista utväg. Men samtidigt så tycker jag inte att man ska vara... Jag har sett exempel på det motsatta också, där folk som var i ungefär, eller som är i ungefär samma situation som jag var i när jag var liten, att de inte blir tvångsomhändertagna och att det går åt helvete för dem. Så att jag tycker att man får vara liksom lite realistisk och inte för romantisk där. Och jag har stor respekt för att de som jobbar på socialen, de har ju inte liksom, det är ingen lätt uppgift att avgöra i vilka fall
det är bra och dåligt. Mångfacetterad och svår fråga.
Ja, men vi får nog avrunda här i detta intressanta mångfacetterade program, tycker jag. Och tacka dig, Christian, för din medverkan i Radio Gal. Vi brukar vinka adjö, så det kan vi väl göra.
Vink, vink.
Ha det bra, hej då.
Ha det bra, hej.